Hallå där nere med matchsnack och analys efter att Malmö FFs herrar har besegrat AIK Solna i kvartsfinalen av Svenska Cupen. Det blev bra mycket mer dramatiskt än vad det var tänkt på förhand. Ekberg, du var på plats med cirka 3000 andra. Var börjar vi?
Ja, var börjar vi? Det var en härlig stämning trots att man stängt av stora delar på båda sidor om AIK-klacken. Man hade ju sänkt det här, som du säger, 3000 istället för så många som kan gå in där. Och Malmö-klacken, de hade blivit flyttade gentemot hur de stod mot Gais. Nu stod de bakom ett av målen där istället. Så att det var väl lugnt och sansat. Och de hade nog visiterat AIK-klacken betydligt mer, för de hade inga bengaler med sig in. Men en sak som slog mig när de marscherade in på planen var att AIK spelade i blått och gult. Mm-hmm. Och jag vet ju att du har kallat dem AIK Solna, vilket jag håller helt med om. Och det gjorde jag en gång på Twitter också, och det var en som sa till mig: "För har du knarkat eller?" De bildades min sann rakt inne på de finaste gatorna i Stockholm och har spelat på stadion där inne. Och ja, jag tänkte, jag backade där, så ursäkta mig, och så kollade jag upp historien. Och det är självklart, de startade där inne, spelade på stadion. Sen så gjorde de Råsunda till nationalarena. Mm. Och då hängde de ju med. Och sen så nu är de ju på Friends, som också är en nationalarena. Där har de också hängt med. Och de har väl kansli vägg i vägg med Svenska Fotbollförbundet. Pokalen är ju döpt efter en av deras äldre herrar. Och jag säger inte så, men nu spelar de i blått och gult också. Jag drar era egna slutsatser om vem som får fördelar i den här ligan. Men två färger och en tro brukar det heta. Well, hur många färger är det nu? Hur många tro ska de hålla på med? Men, i alla fall, på läktaren bakom mig där satt Adi Nalic. Och jag passade på att fråga honom om han hade hört avsnittet vi har släppt med honom. Och det blev ett stort leende och en tumme upp. Och sen så tacklade han mig när han skulle gå ut, för han snubblade i trappan. Så sa jag, det är den där mörka energin. Och då bara gavade exakt så.
Ja, men bra. Det fanns ju då tre saker som du satte upp inför matchen som du ville säga att Malmö levererade på. Och det var offensiv speed, stabilitet bakåt, och så ville du se Nanasi ta kommandot.
Ja, och om vi börjar då ta punkt för punkt. Vi börjar med offensiva spelet, och det var ju där såklart. Man fick inte ut det lika mycket som tidigare matcher, men det var helt klart var det där, och kanske lite mer via mitten denna gången eftersom Birma blev rätt effektivt nedstängd. Men ju längre matchen gick, ju mer fick de ihop de här liksom trianglarna de har ute på kanten. Och det beskrev AIKs tränare också på PK:n, att det var tufft att möta dem där, för att det går snabbt där ute när de spelar sina trianglar framåt. Liksom. De dribblar sig fram, och det märktes också. De fick ju till två stycken fasta situationer som de gjorde mål på, som helt enkelt kommer från att det gick snabbt. De fick slå ifrån sig mycket AIK-arna. Så om man tittar på den andra punkten, stabilitet bakåt, så började det skakigt igen, och det var lite felpass. Men alltså, de är ju fruktansvärt brytningssäkra när de går upp. Det är ju stora, alltså både Moisander och Lasse Nilsson är stora. De hoppar upp och bröstar ner när de andra ska liksom, den går över för huvudet på de här Stefanelli-figurerna. Och då liksom är de där uppe och bröstar ner den. Så att absolut inget fel i den här liksom pressspelet och det här aggressiva så. Men så är det när de ska samla ihop sig och det blir en kontring till exempel. Där har de inte varandra riktigt i ryggraden var den andra är, och det blir lite knattefotboll kanske ibland. Man springer på samma bollar och sånt, och så får någon annan täcka upp, och så helt plötsligt så står någon omarkerad. Men visst, lite bättre än vad jag har sett innan. Och sen har vi då Nanasi. Om han tog kommandot, det gjorde han. Totalt orädd, och det var ju luddiga kriterier som jag skulle bedöma honom på, men han gjorde precis vad han skulle. Han satsade framåt, han snackade med domare, han gick och käftade med Sebastian Larsson, och han ser så jävla retlig ut också på något sätt. Han liksom flinar hela tiden när han går ut till sidan och dricker, du vet, och han bara står och skrattar och virar på huvudet. Och sen var han ju han gjorde ju mål också, och då springer han ju och hyschar AIK-klacken. Och det gör man på känsla, liksom, säger han.
Klassiskt man är.
Det är sånt som händer bara. Det var skönt att göra mål igen, sa han. Och sen gör han ju en halvtidsintervju med Seymour, som är helt utan att be om ursäkt. Han bara ställer sig där och tar. Ja, vi är bättre. Vi skulle haft en straff. Vi ska bara sätta chanserna. Vi är mycket bättre än dem. Så att, nej, jo. Han höll. Och jag fick ju faktiskt efter matchen en kort snackis med honom. Och så här ser han själv på det. Kolla där. Sebastian Anansi, känner du dig som avsidare?
Nej, ja, alltså, jag hoppas jag kunde leva upp till vad han hade gjort om han hade spelat. Men nej, jag försöker vara mig själv så mycket som möjligt egentligen. Och tycker det gick jävligt bra idag.
Ja, det gjorde. Men vad tyckte du om matchen? Liksom, vad är motståndet egentligen? Var de bättre än Värnamo?
Ja, det är klart. Det är AIK, de ska vara bättre än Värnamo. Jag tycker de står upp bra även om vi kan göra fler mål. Vilket vi nu inte gör, så får vi liksom jobba efter det.
Djurgården borta. Har ni någon nytta av att Milos har haft det som hemmaplan?
Det vet jag faktiskt inte. Det hade han ju med Hammarby, inte med Djurgården. Men ja, nej, jag tror definitivt vi kan åka upp och göra en bra match. Det kommer vi göra. Sen jag tror definitivt vi kan vinna också. Så det handlar bara om att samla sig igen. Hämta krafter och åka upp med en bra inställning.
Har ni någon mer nivå liksom?
Ja, men det tror jag ändå. Jag tycker även om vi var bra idag så är det lite slarvigt. Vi är lite slarviga i sista tredjedelen. Vi kan göra fler mål, så det får vi gå vidare på.
Några straffsituationer, lite snack med Sebastian Larsson. Hur gick det här ute?
Ja, nej, det var inget speciellt egentligen. Vi bara diskuterade några dumslut. Han var liksom några gånger höll han med mig, några gånger höll jag med honom. Så det var inte mer med det egentligen.
Ja, men det är väl skönt det i alla fall. Att det... Om du ändå ska ta hans plats i landslaget sen.
Ja, vi får hoppas det. En vacker dag.
En vacker dag. Tack så mycket.
Tack.
Sebastian. Ah, jävla trevlig kille. Ja. Jag är duktig. Ja. Den delen. Jag bad han att sluta springa in bakom ryggen på mig några gånger. Han gjorde det. Men en väldigt duktig spelare. Så att det är väldigt ofta man har väldigt bra snack ute på planen också. Det
kan han också,
ser så ofta att... annorlunda ut. Men, ja, duktig.
Möjlig spelare att ta över efter dig när du inte orkar 90 minuter i landslaget längre.
Ja, och den tiden är förbi för mig, så att nu är det andra som får göra det. Men nej, en duktig fotbollsspelare, absolut. Han, framförallt tyckte jag att lite det jag beskrev. Han tog upp positioner in bakom som var jobbigt när man vill fram i press. Så hittade han duktiga eller bra situationer. Så ja, en duktig fotbollsspelare, absolut.
Ja, och där på slutet så hörde vi hans namn Sebastian Larsson som säger att han är en duktig spelare. Hörde du hur många gånger han sa duktig?
Nej, ja, men det var ju en del, men hur många var det här till slut?
Alltså, 8 gånger på 18 sekunder. Vi kan höra det här.
Duktig. En väldigt duktig spelare. Så. Ja, duktig. Nej, en duktig fotbollsspelare. Duktig, eller en duktig fotbollsspelare, absolut.
Ja. Så vi kan väl säga att Sebastian Larsson tycker att Sebastian Nanasi är en duktig spelare.
Duktig spelare. Men du, om vi tittar på detta lite då, vad vill du sätta för betyg på de här punkterna då?
Ja, men tar man den första så är det väl en 3 av 5. De fick
det
inte
offensiva
ut så,
spelet.
Ja, de fick inte ut så mycket, men de mötte ju också det laget som ska vara näst bäst i Sverige nu. Så att en 3 där, backarna. En 3 på den också. Där finns att jobba på. De är brytningssäkra, de är stora, starka. De är bra i luftrum, de var inblandade i bägge målen. Men behöver känna varandra. Liksom ha den här spindelkänslan var den andra är någonstans. Mm. Och sen när Nasi får en 5 på 5-skalan. Helt klockan. Han gjorde precis vad jag ville att han skulle göra. Saknade inte AC en sekund när han liksom briljerar på mitten då.
Inte ens framåt slutet där när det gick till förlängning och grejer?
Ah, absolut inte. Absolut inte. Att det gick till förlängning den matchen, det är helt otroligt. Det skulle varit avgjort långt, långt innan.
Och det är ju någonting som vi har sagt om Malmö tidigare. Det här ger ju lite, det var väl någon, jag tror det var Sydsvenskan som skrev om att det är lite eko från tidigare säsonger. Att man har så mycket chanser men så svårt att avgöra och liksom avfärda motståndet och sätta punkt för matcherna. Vad beror det på?
Ja, det är en liten oskärpa sista tredjedelen. Alltså. Man skjuter lite över, man har lite, alltså så här, de här skotten utifrån tar man inte, man trocklar gärna lite till. Men det krävs någon som vågar ta det där skottet. Som drar det utifrån straffområdet. Alltså så här, det är lite sådana grejer.
Är det för mycket pillande innan man kommer, passar man hellre än skjuter?
Man passar hellre än skjuter. Berget nickar ner många gånger jättefint. Men eftersom Malmö är så överlägsna så har de ju också emot sig alltid ett stort försvar liksom, som står stabilt och backar hem med mycket man. Så att det går nästan inte att tråckla sig igenom. Sen, vad ska man säga, AIK, de spelar ju på precis samma sätt som Värnamo gjorde mot Malmö. Det verkar vara taktiken de har kört in. Spela stenhårt, får du domaren med dig ett par domslut så trycker du till ännu hårdare, spelar ganska fult. Och sen så maskar direkt liksom i första halvlek så maskar man för att man vill trycka Malmö förbi halvlek utan att de har gjort mål. För sen så är man liksom med på att Malmö kan bli lätt frustrerade att de inte får ut någonting av sitt spel. Så det är nog någonting Malmö får vänja sig vid. Att de kommer få den taktiken mot sig att man försöker göra dem frustrerade helt enkelt. Malmö är sin egen största fiende.
Mm. Det var ju så då, AIK tog ledningen och sen så kvitterade Malmö inte långt efter. Då var det Nanasi som gjorde det målet och sen så tog ju faktiskt MFF ledningen via Moisander av alla människor.
Ja, han sprang ner målvakten också. Det har de ju bölat om i efterhand. Att han hade ju tre hål i benet efter dobbarna och sen efter Nordfält. Men ja, han kunde inte ligga där och spralla. Utan, men det är ju som sagt, det är stora tunga backar. Det är ju samma som Lasse som nickar in till första målet som sen Abubakari inte riktigt kommer upp på, utan det blir bara en passning fram till Nanasi som trycker in den. Fasta situationer. Tre mål på fasta situationer. En hörna, en frispark och en straff. Det är däremot det är skönt ju. Att man kan få till det, att man får rätt på det. För det är ju superviktigt.
Ja, men vad händer sen då? För då står det 2-1 till Malmö efter att Moisander då gjort det här målet och sen så tar det ju alltså en minut eller två minuter så är det 2-2. Vad är det som händer? Då är vi inne i försvaret. Jag förstår ju att de var inblandade i den situationen. Var inte riktigt vakna.
Nej, men det är ju så. Det blir en av deras spelare som var väldigt duktig ute på kanten dribblar sig igenom två backar. Så jag tror det är Lasse Nilsson och om det är Klarsson eller någon mer. Han dribblar förbi två stycken i alla fall. Och det ser Moisander och får panik och springer bort där. Och då faller liksom Rakip bort. Helt plötsligt står Bahou lite själv igen. Som vid första målet. Man tappar honom lite där. För att backlinjen inte hittar rätt i sin position så faller Rakip ner. Och det faller inte Nanasi med. Så att han hamnar liksom på en mellan hand där, Bahoui, eller Bahoui, som jag kallar honom efter matchen. Han hamnar liksom på en mellanhand där och så får han det är två skitmål. Alltså på riktigt, AIKs två mål är två kontringsskitmål som de inte ska släppa in Malmö. Det är allt vad de har under hela matchen också, förutom den här lillkillen som kommer fri i andra och snubblar till på bollen själv och Peña snubblar samtidigt, så att det blir en knasig situation. Men annars, de var utspelade av Malmö alltså, i stora delar av matchen. Inget snack om.
Men ändå så blev det så här tight.
Ja. Och det är den här, man är inte riktigt med på kontingarna. Det sa han ju innan också att vi måste liksom vara med på att de är rätt snabba när de ställer om. Samma som Malmö är rätt snabba i sina anfall. Men som sagt, första halvlek också. Det är i alla fall fyra situationer som skulle varit lika mycket straff som för Malmös del som AIK säger att det var i andra för deras del. Berget går ner, Abubakari går ner, Olsson går ner. Och värst av allt är väl Birma som blir undan sparka, alltså de sparkar undan fötterna på honom helt enkelt och fäller honom i straffområdet. Men alla de grejerna släpps liksom och sen så är det fler grejer som släpps av domaren. Han höll inte bra kvalitet. Det ironiska är att det är AIK som klagar mest på honom efter matchen. För det liksom, de verkar ha glömt första halvlek helt och hållet, de flesta. Bara så, vi kom in i halvlek och började titta på matchen. För vi har ingen aning om vad som hände i första. Jag hade domarbasen som framför mig där ett litet kort tag. Jag sa, sätt du det här framför så ska jag dra dig i örat så du kan skicka dig vidare till den här domaren. För att det är risk ju för att han inte sköter sig. Men ja. Jag sa till dem, har du dratt honom i örat sen efter matchen? Ja, nej, jag tyckte han skötte sig. Men... Nej, ja. Otroligt dåligt.
Svårt, vad ska han säga? Men den här
matchen går ju då. Ja, han var usel ska han säga. Han ska stå för det.
det kommer ju aldrig hända. Men i vilket fall, den här matchen går ju då till förlängning. Och det verkar ju vara då lite grinigt där. En grinig stämning på planen. Är det en rätt beskrivning?
Ja, men alltså det var fult och det var AIK-arna blev ju tröttare än Malmö-spelarna i förlängningen. Han inte med riktigt heller och där kommer ju det här farliga men domar som inte riktigt håller en nivå. Att man riskerar att folk blir skadade åt båda hållen. För att helt plötsligt smäller det liksom fult. Mm. Men lite grejigt var det, ja. Och Kristoffer Nordfeldt, deras målvakt. Jag vet inte. De måste ju skämmas för honom ju. Alltså jag vet inte hur många gånger var 2-2 som han liksom... Han maskade och han maskade. Han fick ju tillsägelse av domaren också. Men det skulle varit ett gult kort. Alltså, för att, och varför? Alltså det där gjorde han hela tiden. Och höll på tramsan när det var straffen och... Det var en hörna också. Då höll han fram bollen liksom för att Abubakari skulle komma och ta den. Så precis när han ska ta den så kastar han undan den. Liksom. Alltså, så jävla tvååring. Usel också.
Ja, det är ju märkligt beteende i detta. Och just när det gäller maskningar och den så kan jag ju ofta tycka att de kommer undan med alldeles för mycket. Och det gäller ju Malmö inte. Maskar väl också när det passar dem såklart. Det gör alla lag. Men jag tycker ju någonstans att det borde ju kunna... beivras starkare och kraftigare och snabbare. Alltså det tar ju till slutet av matchen för att det ska komma ett gult kort.
Men så är det. Och, ja, det är framförallt situationen när han gör det. Det är ju helt orimligt. Mm. Att man maskar när man leder. Man maskade mycket på slutet också. Johan Dahlin maskade också på slutet. Då har man 3-2 och 5-10 minuter kvar. Mm. Helt okej att maska. Men det maskade liksom när det är en... Alltså, det var ju mycket te. Alltså jag vet inte vad... Men det var den här... Det är den känslan att man vill göra Malmö frustrerad. Man vill dra matchen så långt som möjligt så hoppas på. Det är en riktig underdog-mentalitet som de här lagen har haft som har mött Malmö. Att de vet om hur bra Malmö är. Man spelar liksom... Man får ta till tricks liksom för att slå dem. Och hoppas på att det gör vägen. Och sen så kan man säga...
Det visar väl också på att man har en extrem respekt för MFF, och det ska man ju ha. Det har ju gått ganska bra för klubben de senaste 10 åren, så jag förstår ju att man har det. Men samtidigt så hörde jag också en intervju med AIKs tränare, så här, vi kom ner här med inställningen att vi ska inte visa för mycket respekt och ingen överdriven respekt. Men när man agerar på det sättet, då är det väl precis det man gör uppenbarligen, att vi håller i bollen i spel så lite som möjligt för att inte de ska få så många chanser som möjligt.
Ja, men så är det ju, absolut. Man försöker dra det så långt som möjligt och så hoppas på som de gjorde. De gjorde det som fick ju 1-0. Mm. Där var de rätt jävla säkra på att det här ska vi hålla matchen ut. Sen 1-1, 2-1... Sen är det illa att det blir 2-2 målet, men det är sånt som liksom kan hända ju. Där var de ju desperata, där körde de ju allt vad de hade liksom.
Ja,
som man gör ju i en cupmatch.
Ja, men där är ju också ett problem att man känner sig ju aldrig trygg när MFF har en 1-målledning. Och det är väl få lag man känner sig kan vara trygg med, men herregud, MFF bör ju kunna, leda dem med ett mål så ska de kunna stänga igen. De ska helst kunna göra ett mål till så att det verkligen är klart. Men när MFF har en ett målsledning, ja, det känner man ju väldigt sällan någon trygghet de senaste åren i alla fall.
Nej, så är det. Det gör man ju inte nu heller. Utan, det är ju det som är det lömska. Man känner ju redan innan matchen att det här ställer ju vägen. Och det var ju ganska lätt, men man är aldrig säker. Jag hade ont i magen hela första halvlek liksom, att sätt det där första målet och sätt ett andra mål så att det liksom kan lugna ner sig lite grann.
Ja, och man blir ju än mer orolig just när man ser hur det har varit också de senaste säsongerna, att de radar upp chanser. Men så kan de inte få till det där sista. Antingen så räddar målvakten, eller så går de precis utanför, eller så träffar den stolpen, eller så tar den på någon på väg ut, och så vidare och så vidare. Men det är just det där sista, hela vägen fram till mer eller mindre mållinjen ser det fantastiskt ut. Och så är den här sista biten, och så behöver man ju producera någonstans mellan 15 och 20 målchanser för att få ett mål. Och det är ju en tunn lina att balansera på ifall man siktar på att ta SM-guld och siktar också på att ta cupguld. Det hade ju faktiskt, oavsett om nu AIK som du säger hade få chanser, så hade det här kunnat sluta på ett helt annat sätt.
Ja, men det hade du kunnat göra, och man kan ju, som jag sa innan, AIK hade en hel del att säga om två straffsituationer, en för dem själva och sen så då efter när det blev en hans situation. Och det är ju roligt ändå, för att de pratar ju om det här på PK, om Bartos, deras tränare. Vi kan höra vad han säger om det här.
Det går ju väldigt snabbt vid den här 3-2-situationen, och jag får bara hoppas att domaren är helt säker på sitt beslut när han blåser hans i en match av den här digniteten. Man kan liksom inte... Ja, jag får bara utgå från att han är 100% säker på att det är hans. Och kommer den från egen kropp på handen, och då ska det inte vara hans. Liksom, det är hans regeln, det måste man ju ha 3 år på högskolan för att förstå. Liksom. Så det är komplicerat bara det.
2 eller 3, jag har bara en, så jag kan bort från 2 eller 3, jag kan inte diskutera. Men det är, för mig är det flockigt. Det är konstigt, och jag förstår inte vad det är straff, vad det är inte straff, vad det är hans, vad det är inte hans. Så vi måste fokusera på den del som vi har ansvar, och det är fotbollen. Och som jag säger, they are smart, they say that everything is equal in the end. So we have to believe in this.
Ja. Yeah. Du hör, och där på slutet hörde vi ju Milos som säger att det jämnar ju ut sig. Och det var väl lite den känslan det var. Den där Hansen var inte klockren. Och det var inte en klockren straff innan det, när Peña snubblar. Kunde varit straff, kunde inte varit straff. Hade Malmö fått en av dem i första, så hade han definitivt fått den straffen med sig. Men det är ju det. Det jämnar ut sig. Det är den känslan av, men som du säger, de hade ingenting med de här lägena liksom. Det var typ tre sådana här lägen de hade som de gjorde mål på. De var ju mycket, mycket, mycket effektiva än Malmö när det väl gällde.
Ja, och det är ju den effektiviteten man då skulle vilja låna in lite till MFF, för då, herregud, med tanke på antalet chanser de skapar, så borde man kunna, som vi är ute efter, att stänga matcher, en del av matcherna betydligt långt mycket tidigare än vad man gör i nu. Jag hörde någon intervju också, jag tror var på mff.se, som hade pratat med Nanasi, som också säger det. Vi borde ha stängt den här matchen mycket tidigare. Och det har man ju sagt nu i flera säsonger. Och ändå så lyckas man inte riktigt. Nu ska man också säga, nu har mot Värnamo och Gais och så vidare, så har man ju gjort detta. Men det är också på en liten annan nivå, att man ska också kunna göra det mot bättre motstånd. Nu är AIK, precis som du säger, kanske då det som är det näst bästa i detta nu i alla fall i Allsvenskan. Och då, visst, då ska det kunna bli jämnare, och då ska det vara lite mer ovisst. Men eftersom du säger att så mycket chanser som MFF hade, så borde de kunna ha löst detta tidigare.
Ja, men så är det. Så är det. Ja, men jag tyckte inte AIK spela som ett lag som är näst bäst egentligen. De är ju de ska ju vara det, men jag tyckte inte de spelade som det. De backar hem rätt så kraftigt också. De är rädda för Malmö. Så enkelt är det. Och det gör ju det svårt också. Det ger många chanser, men det är också många knaschanser. Det var, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Rakip som sköt. Den bara studsade i huvudet på en av backarna och ut. Hade inte han liksom bara råkat stå i vägen, så hade den gått snyggt in i krysset. Och Birma hade ett skott utifrån i stolpen liksom, som inte såg ut att vara mycket styrfart på, men bra placerad liksom. Så att lite, men det var ett gäng skott över. Och man fick mycket hörnor med sig faktiskt, fick man. För att de fick rensa i panik flera gånger. Det är ju grejen. De får mycket chanser på grund av att de ligger på så mycket som de gör. De har en hög press, och de låter inte dem vila en enda sekund, så att de får ofta slå iväg i panik.
Ja. Och jag har ju väldigt svårt, om jag inte kan vara på plats, så har jag väldigt svårt att se Malmö FF spela på TV, för att jag har svårt att sitta still och det hjärtat rusar. Så att jag brukar göra så här då, att jag följer kommentarerna på sydsvenskan.se istället. Och det var ju nästan det enda som Mattias, tror jag det var, som skötte chatten igår.
Min gode vän Mattias, lillpojken.
och det var ju det att, ja, MFF går till anfall. Och det är och AIK rensa. Det var ju de återkommande två raderna igår i den här chatten. Så det säger väl en del om hur spelet såg ut. Men sen så blir det då förlängning och vi hamnar då i en straffsituation som är lite omtalad, om jag fattar det hela rätt.
Ja, alltså jag har tittat på den ett par gånger efter också. När man väl satt där så ser det klart ut som en straff. Och jag har funderat på varför. Man har ju inte en eagle eye ner på planen liksom där. Där är en bit ner. Men jag tror det är det att han själv, efter det har liksom tagit på armen, så drar han bak liksom armarna för att visa att nej, det där tog inte på armen. Och jag tror att den rörelsen gör att man tillsammans liksom, tagit med att man såg var bollen var, för sig att den tar på armen. Sen tjatar han ju, alltså det var det mest otroliga jag har sett av en spelare som inte ger sig. Alltså helt otroligt. Han går och pekar.
Vem tjatar?
Bahoui. Eller, ja, alltså han går och pekar hela tiden. Brösten, typ på bröstet först, sen armen. Bröstet, armen. Bröstet, armen. Mm. Enligt regelboken. Då har någon suttit och slått upp det i regelboken. Jag tar det bröstet först och sen armen, så är det inte straff. Vad ska domaren ändra det efter slutsignal? När hela AIK-laget går bort och tackar klacken, då står han och snackar med domaren i sina, alltså han är ombytt och allting. Ja. Alltså jag har aldrig sett någon snacka så mycket med domaren som han under hela matchen också, men han snackar hela tiden, konstant.
Sebastian Larssons avtagare kanske.
Ja, Sebastian Larsson är ju tyst i jämförelse, alltså ordentligt tyst i jämförelse. Han var ju också efter matchen, så sa han, nej, jag ska ju inte prata om domaren, jag har ingenting att säga om det, men jag har en del att säga om domaren. Alltså ja. Han får sluta böla liksom. Jag vet inte, han hade väldigt stort agg, den mannen. Han sprang också bort liksom, när han hade gjort mål, var det inte bort mot AIK-klacken, utan det var bort mot Malmö. Inte klacken heller, utan liksom ena långsidan där och höll bakom örat och liksom så. Bara trams höll han på med hela tiden. Så när han gör den här, det ser ut som att han själv reagerar på att den tog på hans arm. Och där gör det snabbt. Och domaren är helt stensäker på att den har tagit på armen. Han stod också i en bättre vinkel än vad alla kameror har gjort. Reprisen är inte så tydlig. Men straff blev det.
Och straff. Ja, och Beman skulle ta denna.
Nej. Ja, det är ju lite så. Det var ju kanske Berget som skulle tagit den egentligen. För det är han som är straffskytt.
Vad kan händer?
Jag är så trött.
Ja, det, om jag hade känt mig pigg så hade jag det i alla fall. Det var jag som stod där och sånt som skulle ta. Så om jag hade varit där och känt för det så hade jag gjort det. Men när jag inte var där så var det greit att ha Velko där som redan har gjort sina mål. Så det, han, jag tror han kände sig rätt trygg på det.
Och han lägger ju den otroligt fint. Det är inget snack om saken. Han trippar fram, väntar ut Nordfelt i AIK-målet och sen så bara lägger han in över sidan om honom.
Kände du dig trygg inför den här straffläggningen?
Absolut inte trygg. Jag trodde han skulle dra det långt över. Alltså långt över. Jag hade en sån känsla av att han kommer gå på så mycket kraft och bara trycka den upp. Alltså. Men nej, han förvaltade den exakt som han skulle göra. Och det känns tryggt att vi har någon som är iskall. Det var ingen tvekan liksom heller. Det var också en massa trams och det var massa folk som var fram och skrek och drog och stod i vägen och kastade bollar och det var sparka undan. Det var mycket larvande, speciellt från målvakten i AIK. Alltså, men det var bara enkelt. Enkelt straff.
Men låter ju som en AIK-taktik helt enkelt.
Ja. Så är det ju. Så är det.
Okej, men du, om vi då ska titta lite på vad stack ut i övrigt?
Ja, alltså Rakip var ju riktigt bra, tyckte jag. Man ska inte säga någonting om målen, för då, han sprang ner och täckte upp där också, så att det blev liksom ett glapp där. Det var någon annan som skulle ta ett hans gubbe då, men annars var han hur bra som helst. Alla var bra, tyckte jag. Ja. Det är till och med Abubakar kanske inte var den bästa på plan i Malmö, men då var han ändå bra. Så att ingenting att säga om någon där faktiskt. Bema hade det svårt på sin kant, men han gled in istället sen, och så kom Rex in och var hur fin som helst också i spelet. De är snabba, de bollar. Peña är ju, han tar bollen som sagt, han gör små snurrar, han tar ett steg åt sidan, han fintar, det tittfinter när han passar och sånt här. Det är, och Berget såklart hur fin som helst. Han blev lite mycket kant kanske, lite mycket inläggsberget och lite så här. Han kunde gått på lite avslut själv, tycker jag. Men annars nej. Inget speciellt mer som sticker ut liksom så, men att
vi fick ju se lite byten också då, framförallt när förlängningen närmade sig. Det var Beimo Gall kom in och även Hugo Larsson kom in.
Jag har ju sagt innan att jag trodde, alltså när Gerson satt och snackade på den här presskonferensen med Dennis Hadžikadunić, så sa han att får man en pusselbit här så kan man släppa en annan pusselbit. Vi har ju folk som vill dubbla upp. Pratar väl mycket om Levick idag, men då sa jag ju också att jag har en tanke på att man kanske släpper upp en back där som Erik Larsson att spela kant ytter. Det hade jag fel, för då trodde jag liksom att Beimo skulle starta matchen. Men istället blev det Larsson som startade matchen. Sen gick faktiskt Beimo in och bytte Berget när Berget blev trött. För han blev utbytt, Berget. Och det var ingen skada. Det var det här.
Ja, jag var trött. Ja, jag kan bli trött, så det har varit han tränade lite hårdare än man var van med också, så man jag var trött, så det var inget annat än det.
Ja, han var trött så han blev utbytt.
Alltså man lär sig saker varje dag. Jag trodde inte det kunde hända.
Nej, det trodde ingen, men ju det vet jag, de hade ju tränat hårt. Så där är Beimo som går in, och det är logiskt egentligen, för Beimo är nog, båda är bra framåt, Beimo är lite bättre framåt, Larsson kanske lite bättre bakåt. Så det är naturligt att sätta honom där, och han gör ju det jättebra. Beimo är bra på kanten, det är inget snack om taket. Det är också bra att ha en back där framme, märkte man när det var dags att bryta, alltså så, för han bryter som en back gör, inte som en ytter, utan han bryter, han liksom går in i närkamperna som en back gör. Det är lite skillnad. Hårfin, ja. Men lite skillnad.
Men då står vi... Ja, ska du, var det något mer du ville tillägga?
Nej, men Gall var pigg.
Ja.
Han trixar lite grann och så här. Kanske lite svårt att komma in precis i början där, men efterhand så börjar han också hitta tempot där. Och alltså det trollas mycket med bollen. Alltså Birma, Peña... Och Gall, det är liksom små trixar, ja. Rex också.
Men det måste ju vara hans första tävlingsmatch för MFF på ett par säsonger.
Ja, jag tror inte han har gått in i någon av de andra cupmatcherna. Nej. Härligt att se,
ja. Spännande att han ändå kunnat ta sig tillbaka, för han har ju verkligen varit långt, långt ute, djupt ner i de djupaste av frysboxar, och att han ändå kommer in nu i det här läget. Nu var det övertid och så vidare, men att han ändå finns med på bänken. Det har ju varit långa stunder när han inte varit utlånad, som inte ens funnit med på bänken.
Ja. Verkligen. Och man skulle kanske kunna sätta in någon annan patriot som har varit med och gjort mål i...
Verkligen.
Liksom så här, så att... Nej, jag tyckte han skötte sig kanon. Och sen så kom ju som sagt Hugo Larsson in. Och ja. Det är inte heller en kille som ber om ursäkt för sig själv. Alltså han... Men det är ju också roligt att höra. Milos är en skojare av rang, så att så här sa han på frågan om Hugo Larssons inhopp.
Jag vill inte hylla honom därför den känns som jag kanske hylla honom för mycket. Så han hade varit dålig, han hade inte gjort ingenting i match och han måste göra bättre. Nej, det är en kille som kommer med, som Bartos säger, med hans unga kille. Känner de också bra från deras U19 när jag var där uppe i Stockholm. Så han bidrar till oss. Han kommer och sätter en streck här och jag ska spela här. Och han går på Seb Larsson med ingen respekt och spelar mot honom som jag gillar. Så det är... Jag måste jobba vidare, måste digga lite mer och den kommer det att bli bra.
Som Milo säger, han stod upp mot Sebastian Larsson och det gjorde han med den ära. Han gick rakt in, alltså head to head, bara rakt in mot Sebastian Larsson utan någon ånger överhuvudtaget. Så bra inhopp av alla de tre.
Det betyder då att Malmö är vidare och klarar för semifinal. Och den sker ju då, spelas då i helgen på söndag mot Djurgården. Och tyvärr får jag säga så spelas den då på badkaret, Tvålkoppen, Tele2 Arena. Och vi kommer återkomma till detta lite längre fram i veckan här. Men Ekvai, spontan känsla inför det här då?
Alltså jag tror att AIK nu är och kommer vara det svåraste motståndet som Malmö kommer möta i år. Mycket för att de har en bra tränare. De har ett ungt gäng som vill mycket. Och de är ett snabbt gäng också som kan hantera boll. Så att jag tror ju inte att Djurgården är alls på den nivån som AIK är. Faktiskt. Och sen har vi ju numera en tränare som har haft badbaljan som sin hemmaplan under ett antal sant. Matcher. Och jag passar på att fråga Berget vad han tyckte om han trodde det kunde spela in.
Han har väl... han har i hvert fall vunnit några matcher där uppe, så det får han ta med sig.
Det ligger på honom.
Ja, det ligger väl lite på oss också, men det är klart han känner mattan i alla fall.
De kanske har lite, de måste bidra med också spelarna, men så var det ju det också. Han fick ju frågan om han var nöjd med att ha slått ut. Det kan ju bli att för att ta kuppen så måste de kanske slå ut tre Stockholmslag. Mm. Och det var han ju inte ledsen över.
Perfekt. Ja, men det är perfekt, det är absolut. Och det, ja, så nu får vi Djurgården och jag tog AIK nu, så det är klart vi får möta några riktiga bra lag på vägen också. Så det, förhoppningsvis så kommer det kännas skönt att slå ut ändå ett bra lag.
Kuppen ska hem enligt Berget, så är det bra.
Ja, det är väl härligt. Jag känner ju alltid viss oro när man ska spela på den arenan och också mot Djurgården. Det har ju, oavsett om man tror på arenaspöken eller ej, så har det inte gått så bra de senaste åren. Jag kommer faktiskt inte ihåg när Malmö vann senast mot Djurgården på Tele2.
Nej, alltså jag tror det var 2017 faktiskt. Och jag tror gången innan det var 2012. Jag vet inte om de spelar ens en gång på Tele2 då. Utan det är nog inte arenan som är spöket. Det är nog bortamatch överhuvudtaget som är spöket. Jag måste rätta mig där också. För att jag hade tydligen sagt att det var 6 år sedan AIK vann i Malmö. Det är ju helt fel. Det är 26 år sedan. Ja, jag vet precis. Inte varför jag hade sagt varför jag sa 6 år sedan. Men 26 är det ju. Det är helt klart och tydligt. Jag får ju in och klippa in ett 20.
Ja, vi gör det. Prova det. Men vi kommer återkomma till detta inför den matchen. Då ska vi också prata lite mer om damerna då, som gör sin sista DM-match i gruppen. Där ska vi prata lite mer om.
Hallå där ute. Vi på Hallå där nere vill gärna höra vad ni tycker. Vi håller på att jobba med den här produkten för er skull. Så ni kan gärna mejla oss på Hallå där nere, eller hur man säger, Hallå där nere i ett utan prickar, halladarnere@gmail.com. Eller så kan ni såklart följa oss på Instagram, där är det halla.dar.nere. Så enkelt är det. Skicka oss DM, skicka oss info. Jag heter Eggemannen på både Instagram och Twitter. Där kan ni lätt höra över till mig. Och min kära kollega Fredrik Sander, han heter Wing Wang Doodle på Instagram. Lägg ett meddelande till honom också om det är någonting. Vi ser fram emot att höra från er. För att vi är ju Malmö FF. Nu kör vi igen. Vidare i podden.
Innan vi rundar här nu så kom det ju då i måndags kväll uppgifter från Sportbladet som då säger att Isak Kiese Thelin är på väg tillbaka och ska vara klar för MFF.
Ja, han ska ju vara löst från sitt kontrakt tydligen till och med. Och det är ju... jag tycker ju att det är den starkaste värvningen till Allsvenskan i år, om det nu blir klart, om allting stämmer. Han känner klubben, han är polare med Ola. Så, alltså det måste jag också säga. Ola Toivonen stod var på matchen. Han och Christiansen stod där och tittade. Det är klart han har en Packers, Green Bay Packers mössa på sig. Han är så jävla Aaron Rodgers dryg så det går inte att likna med något annat. Typiskt. Jag sa det också. Typiskt att ha en Packers. Han bara virrar på huvudet. Själv håller jag på Bears.
Inte säkert att han förstod vad han hade på huvudet kanske.
Nej, det tror jag faktiskt, för att det har jag sett att han följer amerikansk fotboll stenhårt faktiskt. Så att tyvärr visste han nog det.
Ja, men Green Bay är väl ändå lite mer folkets lag, så att det är ändå ömmande för hjärtat att han ändå håller på dem, kan jag ju tycka.
Jo, men det är inte förvånande som sagt. Aaron Rodgers är ju inte odryg heller.
Det kan man verkligen inte säga. Han har väl tagit kanske ett blad ur Rodgers bok, så att säga.
Yes. Nåväl. Men jag tycker i alla fall det är en toppenvärvning oavsett om Ola gillar Packers och är kompis med Thelin eller inte. Men det är toppklass. Han gjorde 14 mål senast han var här på 25 matcher, 19 från start. 14 mål gjorde Colak också förra året, och honom skulle man vilja ha till varenda peng som går att ta. Han är ju svensk, vilket gör att man kan spela honom utan alla de här konstiga reglerna med hur mycket utländska spelare och sånt här. Så att det är därav också mycket bra värvning. Men jag tycker det är en toppenvärvning. Och innan du säger ditt så ska vi höra vad Milos sa på frågan om han har Isak Kiese Thelin klar till semifinalen.
Är han min spelare eller?
Snart
va? Ja, okej. Det är bra om det är så, men jag vet inte. Det är, som jag säger, min fokus är alltid på spelare som jag har, och jag är nöjd med dem om jag får en extra spelare som är bra. Den är jag extra nöjd. Man vet inte mer riktigt än media vet, så det är som det är.
Milos hemlig som tusan. Så, Sander, vad tycker du om denna underbara värvning?
Ja, för att främst måste den ju bli klar. Men blir den det så är jag välkomna med öppna armar. Jag har absolut, ni som har lyssnat på tidigare avsnitt vet att jag har satt stora frågetecken runt Thelin jämfört med Colak. Jag hade föredragit Colak. Nu vet vi inte hur de ekonomiska aspekterna ser ut här. Hur mycket billigare blir Thelin? Han är också ett år äldre. Ja, absolut. De har haft en likvärdiga säsonger de senaste gångerna de har varit här. Colak har då avgjort och sett till att MFF har tagit sig till ett Champions League-slutspel. Det gjorde inte Thelin. Då spelar man bara om att ta sig ut i Europa League, ska man ju också tillägga. Och Colak och Thelin, de var väl kanske ungefär lika avgörande för SM-guldet. Men Colak var det definitivt mot Sirius, där han då stängt in två mål på slutet som gjorde att Malmö kunde vända på steken och vinna den. Och hade man inte vunnit den, då hade det inte blivit något SM-guld. Så att jag öppnar honom. Han är så varmt välkommen. Och han är så varmt välkommen att motbevisa mig att jag har fel, och övertyga mig. Och vända från en skeptiker till en jag tror. Och nu när om han nu kommer hit och nu blir klar för MFF, så är han en del av laget, och då vill vi bara att allt ska gå så oerhört bra som det bara kan göra. Men jag är lite nyfiken på omständigheterna bakom, kostnader och så vidare, för man köper loss honom från det kontraktet som man har. Och det finns väl en summa där också som säkert kastas in, och det finns säkert en sign-on summa till Thelin också och så vidare. Så att frågan är, hur mycket billigare blir det här jämfört med om man då skulle ha försökt lösa Colak?
Nej, det kan du rätt i. Det kanske är samma pengar det handlar om. Jag tror inte det blir billigare. Jag tror det kan vara samma pengar. Det kan kanske till och med vara dyrare. Men det är ju just
sen, har du en poäng i då att han då inte... För nu har vi har väldigt många spelare som inte har ett svenskt pass. Och som kan såklart ställa till det. Nu kom då Samuel Kotto här i förra veckan, och det är ännu en spelare som man då måste ta hänsyn till, och MFF har väldigt många spelare av utländsk dignitet som gör det svårt. Man kan inte spela alla samtidigt.
Nej, så är det ju. Alltså man måste låta någon backa undan liksom. Så att därför tror jag också det är ett bra val. Så jag vet inte, när man hade honom i laget, inte förra gången utan förra gången igen innan han drog iväg första gången, så hade man ett spel där man liksom gick ganska rakt på honom. Han stod felvänd mot målet, backa ner och sen kom andra vågen och det gav ett fräsigt anfallsalternativ. Han är lång och stor. Han är... Mm. Nej, jag tror det blir skitbra och jag hoppas du blir överbevisad.
Ja, men det hoppas jag också. Vill inget hellre. Vi vill också hoppas att det blir klart då. Vi kanske då får anledning att återkomma till detta senare i veckan. Vi kanske till och med får något ljud från Thelin här vad det lider. Men då lämnar vi detta för nu och så ska vi väl ta en kik då på ryggtavlan Ekberg efter gårdagens batalj.
Ja. Ska vi ha ryggtavlan här? Nej, men det är ju såklart. Ryggtavlan går till en duktig spelare. Som vi har hört Sebastian Larsson säga. Sebastian Nasi ska vara. Och nu måste Simon lyssna på den här podden. Så att deras kommentatorer lär sig att han heter Nanasi. Och inte Nanasi. 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 Sebastian Nanasi.
Då har ni det. Ja, men bra, då är Nanasi tillbaka. Vi måste börja räkna ihop de här snart. För nu det måste vara hans fjärde eller femte här, tror jag.
Vi får kanske ta hjälp utifrån på den.
Ja, vi kanske ska göra det. Tar vi en kik i maratontabellen också då?
Ja, ska vi se här. Det hände... Ja, där! Malmö ligger etta där, ja. Såklart. Mm.
Härligt. Och då ska vi säga att vi är tillbaka senare i veckan inför semifinalen i Svenska Cupen och den sista gruppspelsmatchen för damerna i DM.
Och så tar vi kanske ett par extra varv. Med lite värvningar, både här och dem, ja. Har aviserat ju.
Ja, det blir spännande. Spännande MFF-veckan ser fram emot. Tills dess så sar vi så.
Hallå där nere!